Välkomna till Bibelskola och välkommen till översikt av kristen lära del 1. Och vi har kommit fram till lektion nummer 29. Så översikt av kristen lära 1, lektion nummer 29. Och titeln för dagens lektion är Bibliska begrepp om synd. Vi ska titta på inte mindre än 8 olika ord i Gamla testamentet för synd och hela 12 stycken i Nya testamentet för synd. Och sedan slutligen så ska vi försöka möjligen att definiera synden så som den beskrivs i Bibeln. Men låt oss börja med ett ord av bön. Herre, vi tackar dig denna dag för Bibelskola. Vi tackar dig för möjligheten för oss alla att lära oss. Och vi är kallade verkligen, Jesus, till att vara lärjungar. Och lärjungar upphör vi aldrig att vara. Oavsett vilket mått av kunskap vi har byggt upp. För det handlar inte ens om kunskap. Det handlar om tillämpad vishet och kunskap som har blivit förevigat i vårt hjärta, i vår själ. Och det är det vi är ute efter här. Vi ber att dessa ord skulle vara mer än mänsklig kunskap. De skulle vara gudomligt inspirerade. De skulle vara gudomligt vägledande och inspirerande. Här vi ber dessa ting i ditt dyra namn. Amen. Som sagt var, egentligen så skulle vi inte vilja säga så mycket om synden, därför att vi har alltid lärt oss att vi ska fokusera på Jesus seger. Han har besegrat synden, han har besegrat döden. Vi skulle vilja ha 10 lektioner om nåden för varje lektion som vi talar om synden, i princip. Men trots detta så behöver vi gå igenom vad Bibeln säger om det här för att vi ska förstå också vår egen, ska vi kalla fallenhet eller depression, deprimering kanske det heter. Så fina ord så jag kan inte riktigt böja dem rätt på svenska. Men i vilket fall så är människan fallen och vi är så djupt i synd att när vi förstår detta och vad det innebär så kan vi också uppskatta nåden på ett helt annat sätt. Men låt oss säga redan nu att vårt fokus ska inte vara på synden. Därför att synden blev lagd på honom och han har redan dött bort ifrån den. Och vi som tror på honom är i honom och är tillräknade hans rättfärdighet. Och jag säger detta bara för att förstå en viktig princip i första Korinthierbrevet 15 och i slutet på det kapitlet där jag tror det är från vers 55 och framåt. 56 och framåt, så står det att syndens kraft eller syndens styrka finns i lagen. Så ju mer vi så att säga påpekar och fokuserar på synden på något sätt, ju mer syndbenägna blir vi. Och det är detta som gör att nåden som vi får av Gud då vi tror på Jesus Kristus, den undervisar oss att förneka ogudaktigheten i enlighet med Titus 2, 11 och 12. Och den versen citerar jag ofta med ett särskilt syfte att vi ska förstå att en nådesrik undervisning inte leder till mer synd utan tvärtom till mindre synd. Men de bitarna får vi lämna åt en annan lektion eller ta upp i en annan lektion rättare sagt. Nu ska vi titta på punkt 1, bibliska begrepp om synd i Gamla testamentet. A. Tjata. Och därav får vi ordet tjata. Nej, det får vi inte. Det får vi inte. Men det låter nästan som tjata, men tjata. Det används inte mindre än 522 gånger i Gamla testamentet. Och grundbetydelsen här är att missa målet. Och det finns ett motsvarande ord kan man säga som heter hamartia i Nya testamentet som vi ska titta på senare. Men det betyder också inte bara att missa målet men parallellt med det att hitta ett annat mål. Så det vill säga när en person syndar så missar vi målet men medvetet fokuserar på ett annat mål. Och det är inte bara en passiv bemärkelse här att vi missade målet, utan jag var aktivt deltagande i den här processen och siktade, sköt så att säga på ett annat mål. Det används ganska mycket som sagt på Gamla testamentet, men handlar ofta om moralisk ondska, om avguderi, om synder som är förknippade med ceremonier. Som ni vet, Israel tillbad många gånger avgudar. Man missade målet med sin egen gud, Israels gud, och man vände sig till hedna folkens gudar medvetet och syndade på det sättet. Så det finns ett antal olika, jag kan ge något exempel här. Andra Mosebok 20:20 talar om och använder det här ordet shatta. Det används 444 gånger i Bibeln, eller i Gamla testamentet, och har sin motsvarighet kan man säga i grekiskans kakos eller poneros. Och grundbetydelsen här är att bryta sönder eller förstöra. Det översätts ofta med ondska. Och nu ska jag ta min bibel här, den ligger ett ögonblick. Så, förlåt mig. Det ser man, undervisar bibelskolan utan att bibeln till hands. Illa. Finns ett särskilt ord för den synden i hebreiska? Nej, vi har, nu ska vi se. Första Mosebok 3:5 var det jag tänkte på där. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och här ser vi det här ordet för ondska här. Alltså ett ord som betyder att de fick kunskap om någonting, en förmågan att synda i bemärkelsen att bryta ner det som Gud har skapat och etablerat. Det finns flera exempel på det här, men vi hinner som sagt var inte stanna upp inför varje enskilt ord mer än någon eller ett par minuter här. Se, pasha. Det kan översättas med uppror eller rebelliskhet. Många gånger så, eller det betyder uppror och rebelliskhet ska jag säga, men det översätts ofta med överträdelse. Överträdelse betyder att gå över gränsen uppenbarligen. Och det här finns exempel på i Första Konungaboken 12:19, Ordspråksboken 28:21. Och synden, vi vet vilka gränser som Gud har dragit upp, men ändå så är vi där och på något sätt vill kliva över den här gränsen medvetet. Pasha. Det, avon, är ett ord som betyder ondska och skuld. Och jag tänkte på det här, hur i det hebreiska tänkandet så är ondska och skuld på något sätt närbesläktat. Och jag tänkte också på hur det är inte så långsökt egentligen, för jag tänker hur vi som mänsklighet har en skuld inför Gud. Vi känner skuld. Alla som har kommit i kontakt med psykologins värld och studerat sådana saker, själavård och annat, så ser vi att människor lider av en otrolig skuld. Man försöker att på något sätt komma undan det genom massa olika saker. Det kan vara medicinskt missbruk, drogmissbruk, det kan vara religioner, det kan vara olika filosofier och annat som man försöker att liksom fly undan de här sakerna. Men vi har en skuld inför Gud, och det enda sättet som den skulden kan ta som hand, ja, det är naturligtvis genom tron på Jesus Kristus. Och det intressanta här är att om vi förkastar hans fullbordade verk, om vi förkastar hans evangelium och möjligheten att bli frälst och bli fri från det, den skuld som vi har inför Gud, om vi förkastar det, ja, då är vi onda faktiskt i en biblisk bemärkelse. Ni vet hur människor talar så fint ibland och säger, jag är en sökare. Och det är väldigt fint att vara en sökare initialt. Men sen träffar man samma person 10 år senare, 20 år senare, 30 år senare. De är fortfarande sökare. Och Bibeln säger, sök och ni ska finna. Så att förbli en sökare är egentligen inte ödmjukt. Att vara en sökare kan vara ödmjukt. Men den ödmjuke sökaren hittar fram. Det är min fasta övertygelse baserat på både Guds ord och erfarenhet. Men i Jesaja 53:6 så står det om Jesus Kristus som den lidande tjänaren. Och det står här att all skuld lades på honom. Så allt det som vi står emot Gud med, all den synden, det lades på honom. Själv var han utan synd, uppenbarligen. Och det finns andra exempel. Första Samuelsboken 3:13 talar om Eli, överste prästen i Israel, med hans söner, och hur han hade en skuld inför Gud med sina söner, därför att han hade inte uppfostrat dem rätt. Han hade inte satt de gränser som skulle, och de gjorde mycket ont i Israel, och Eli hade en skuld inför Gud. Ni kan läsa det, Första Samuelsboken kapitel 3, och det vers 13 ordet används. Shagag, att fela eller att gå bort. Och här används några intressanta illustrationer, för att det betyder egentligen som ett får som går bort. Och ni vet hur får är liksom, vi säger alltid att man är dum som ett får liksom, man får skallet, får vi det ordet av, och man på något sätt vandrar bort. Och men på samma sätt ser vi hur en berusad person gör detta. En berusad person vandrar bort. Och i Jesaja 28 och vers 7 så talas det om i Israels avfällighet hur både prästerna och profeterna var berusade, hur de profeterade och gjorde tjänst och var raglande eller av starka drycker. Och det är intressant att se att det är en synd att liksom vandra bort som ett får eller som ett fyllo, men att det intressanta är att det är ändå en synd som den som begår den är ansvarig för, precis som all synd. Jag har inte personligen hittat i de här sammanlagt 20 olika ord, 8 gammaltestamentliga, 12 nya testamentliga, ett enda ord där det indikerar att personen som begår synden skulle vara oskyldig inför Gud. All synd för med sig ett ansvar, och Gud har gett oss en utrustning att också både stå emot den, bli förlåten för den, och att vinna seger och leva i seger över den, ska jag säga. Så shagag hittar vi på ett antal olika platser. Ytterligare ett här som heter asham, det är F. Och skuld inför Gud är också här huvudtanken. Och det här ordet används ganska frekvent i tredje Mosebok, fjärde Mosebok, men också Hesekiel. Och det är nästan alltid i samband med tabernaklets eller templets ritualer. Det är en ibland både uttänkt och outtänkt skuld, eller synd rättare sagt, även den outtänkta bär man ett ansvar för. Men poängen här är att den här skulden som vi har inför Gud beror på att Gud hade gett i samband med tempel eller tabernakeltjänsten väldigt specifika regler för hur offrerna skulle utföras och så vidare. Och när människorna då gick emot detta, ja, då fick man och hade man en skuld inför Gud, asham. G, rasha. Och rasha Det är ofta i, stöter vi på det i Saltaren, men också i Hesekiel och även den så kallade visdomslitteraturen. Saltaren ingår ju där, men också Ordspråksboken, Höga visan, Jobs bok och så vidare. Och även Predikaren. Och det betyder ond, och det är liksom i motsatsen till rättfärdig. Ordspråksboken 15:9 är ett exempel på det. Jag vill också säga, jag nämner det då och då, att ibland när vi citerar exempelvis en vers från Saltaren, så var lite uppmärksamma på det att ibland så kan det vara så att det haltar en eller två versar. Därför att det är möjligt att jag har tittat på det här i ett samband. Jag har läst den engelska bibeln och så har jag skrivit liksom en vers. Men därför att den svenska bibeln och den engelska har inte riktigt samma vers just i Saltaren. Det är några andra exempel också, men framförallt Saltaren. Och det har att göra med att i det ena fallet så används den här lilla rubriken, kallas för vers 1. Medan den, kommer inte ihåg vilken som är vilken nu ens. Men var lite uppmärksamma på det. Så om ni får ett skriftställe från Saltaren och det verkar inte stämma, läs då föregående en eller två versar och efterföljande en eller två versar. Så ser ni det i så fall. Jag hoppas att det inte är så, men bara ifall att ni skulle stöta på problemet. Så rasha har att göra med, eller är motsatsen till rättfärdig, och översätts då ofta med ond på det sättet. H, den sista gammaltestamentliga, eller det sista gammaltestamentliga ordet, ta, att vandra bort eller att gå vilse. Återigen, synden är medveten, det är inte en olyckshändelse. Kanske, alltså ingen synd är, ni har hört det här uttrycket många gånger, jag föll i synd. Ungefär som att jag hade ingen aning om det, jag bara var ute och gick och rätt som det var så var det en grop i marken som jag föll i. Ja, det kan tyckas vara så, men synden har alltid börjat långt innan där i vårt tankeliv och så vidare. Och precis som det står i Jakobs första kapitel, så står det att när det här begäret blir havande, då föder det synd, och när synden är fullmogen, då leder det till död. Det är vad Jakobs första kapitel säger, tågordningen för synden. Och vi kan aldrig komma bort ifrån det, vi kan aldrig komma runt detta, att vi har alltid ett ansvar inför Gud och inför människor vad det gäller vår synd. Och det här ordet här, ta, kan ha den betydelsen att personen inte alltid vet konsekvenserna, de fulla konsekvenserna av beteendet eller syndandet, men dock att det är synd. Vi förstår överhuvudtaget inte detta. Kan nämna här kort innan vi går in på de nya testamentliga orden här. Det är intressant att tänka på hur många människor på något sätt i vår sekulärt humanistiska samhälle, där så många människor hävdar att allting är okej så länge du inte skadar någon annan. Och det låter så oerhört fint. Men vad vet vi? Vad vet vi fallna syndiga människor om vad som inte skadar någon annan? Ur Guds perspektiv. Och även ur andra människors perspektiv. Och det är liksom bara en stor lögn att allting är okej, bara det inte skadar någon annan. Säger vem? Säger vi? Vad innebär det? Ja, vår egen subjektiva bedömning. Så var försiktiga, säger jag, med det här sekulärt humanistiska tankegången eller tankesättet att allting är okej. Vi behöver inte Gud, vi behöver inte hans bud, vi behöver ingen religion, och det tycker inte jag heller i så som vi definierar religion, men ni vet vad jag menar, hur de säger. Tänk på det, hur synden är allvarlig, men kanske inte allvarlig alltid på det sättet som vi tror. Men nog om detta, vi går in på punkt nummer 2 och tänkte säga syndiga ord, men det är de inte, utan ord som handlar om synd, beskriver synd i Nya Testamentet. Kakos. Kakos är ett ord som vi stöter på en hel del gånger i Nya Testamentet. Och det betyder egentligen, kan man säga, inneboende ondska. Oftast kan man säga en andlig eller moralisk ondska. Vi stöter på det i till exempel Romarbrevet 12:17. Det står att löna inte ont med ont. Alltså den här inneboende ondskan, att låt inte den naturliga styra. Vi reagerar i något sammanhang och vi svarar med samma mynt. Vi blir utsatta för denna världens ondska i någon form och vi svarar med samma mynt och ger tillbaks. Men han säger, gör inte det, utan övervinn istället detta med det nya livet i Kristus. Det är kakos, den inneboende ondskan. Sen har vi ett annat ord som är poneros, det är B. Och poneros, det betyder egentligen en infekterad ondska. Och den återfinns alltid nästan i sammanhang där det beskriver moralisk ondska. Och i Hebreerbrevet 3:12 så står det att se till att ingen har ett ont och trolöst hjärta. Som andra ord man skulle kunna översätta det, se till att ingen har ett poneros hjärta, ett infekterat hjärta. Och den inneboende ondskan, den har människor, kakos. Men om vi inte fyller oss själva som kristna med Guds livet, lär oss hans nåd och förlåtelse, faller jag men står upp och går vidare, fokusera på honom, ja, då är det mycket lätt att denna kakos synd blir till en poneros synd. Alltså att vi, ursäkta, att vi får ett infekterat hjärta. Och ett infekterat hjärta är näst intill omöjligt att vinna tillbaks. Därför talar Bibeln så mycket om faran med att inte låta bitterhetens rot komma in i våra liv. Och det här ordet används ofta, alltså poneros, om Satan och om demoner. Jag tror istället för att rabbla upp skriftställen här, så i textboken så hittar ni ett antal skriftställen. Men titta gärna på det. Därför att det är just den synden som Satan lever i, den infekterade synden. Därför är han är bortom omvändelse. Han är så infekterad av sin egen bitterhet och sin egen aggressivitet mot Gud och hans plan, att han har ingenting annat i sinnet än att förstöra den och gå emot den. Så titta gärna på poneros där, hur det beskrivs. Så, pastor Steven skrev ju en bok för många år sedan som heter, jag tror att den heter Konspiration, men det är inte säkert. Den kanske heter något annat, men den handlar om det, och inte bara konspiration i en mänsklig mening, utan även konspirationen, alltså Satan och demonerna mot Gud och hans plan. Och han går in väldigt mycket på just kakos och poneros, och det är väldigt intressant. Och jag säger inte att de tankarna inte går att läsa någon annanstans, men jag måste säga att jag har inte sett en så bra, fräsch utläggning om just syndens begrepp i samband med konspirationer. Både den universala, Satans mot Gud, men också hur de små konspirationerna i en kyrka, på arbetsplatsen, i ett land och så vidare, hur det fungerar. Hur kakos kan bli poneros och så vidare. Jag stannar upp där, för att annars hamnar vi där resten av lektionen. C har vi Asebes. Och Asebes brukar ibland översättas med gudlös. Vi träffar på det här begreppet i bland annat andra Petrus och Judas brev. Det står om gudlösa avfällingar som är oberoende och står ensamma. I Romarbrevet 4:5 så används ordet för de som är ofrälsta, att de är ogudaktiga. Och det är också intressant här, som vi nämnde tidigare, att ja, men de ofrälsta, liksom, vet de verkligen? Om de inte vet, så beror det på att de inte vill veta. Det låter som väldigt hårda, krassa ord, men så tror vi ändå att det är, så upplever vi att Bibeln beskriver det. Därför att Gud har inte ansiktet i person, han låter varje människa lära känna honom om de väljer att gensvara till den allmänna uppenbarelsen som Gud har gett. Och om man gör det, så är Gud trofast att också leda människor till en frälsande kunskap om honom. Så ofrälsta är ogudaktiga på det sättet. Även då en ofrälst människa kan vara moralisk och mänskligt god. Men låt oss inte röra ihop de begreppen. Det har ingenting att göra med att vara gudfruktig eller en andlig person. Det är någonting helt annat. Så det är Asebes. Det har vi Inokos. Och det betyder egentligen, eller översätts rättare, eller man, det betyder att vara skyldig, kan man säga. Och det talar ofta om ett brott som förtjänar döden. Och det gör ju egentligen all synd, om det inte vore för Guds nåd. Vi är alla fallna, oavsett hur mycket eller lite personlig synd vi har begått. Så på det sättet så är all synd förtjänar döden, men Jesus har övervunnit döden och gett oss sin egen rättfärdighet, så vi står som fria. Men i andra, förlåt mig, första Korinthierbrevet 11:27 så talas det om nattvarden, första Korinthierbrevet 11:27. Och det står att det går att äta och dricka detta på ett ovärdigt sätt. Och om någon gör det, står det att man syndar mot Herrens kropp och blod. Återigen, här ser vi liksom hur Gud har gett oss det nya förbundet. Och blodet är försoningsmedlet, brödet är hans kropp som gavs för oss. Och synden lades på hans kropp för att vi skulle gå fria. Och vi är nu del av hans kropp på jorden, lemmarna, unika sådana i församlingen. Om vi tar emot detta på ett ovärdigt sätt, ja, då syndar vi mot hans kropp och blod, och det förtjänar döden. Och faktum är att i det sammanhanget där så står det faktiskt så att många bland er, om ni läser hela sammanhanget om nattvardsfirandet där i Korinthierbrevet, att många av dem var sjuka och var avsomnade. Avsomnade betyder egentligen att de var döda, att de var dött i förtid. Så det är väldigt allvarligt att vara en kristen människa, en frälst människa, och att gå emot Guds fullbordade verk. Vi skulle kunna säga väldigt mycket om detta, och vi talar inte om att förlora frälsningen, för det tror vi inte att man kan baserat på Bibeln. Vi talar heller inte om att Gud straffa oss i den bemärkelsen, men konsekvenserna av allt han gör i form av disciplin och tuktan, det är i kärlek, det är av nåd, inklusive att han tar oss hem för tidigt. Läs 1 Johannes 5:16 som talar om detta. Men låt oss inte stanna upp allt för länge inför det. Men det är inokos, där vi är skyldiga. Sen kommer vi till E som är då hamartia, och det är det kanske absolut vanligaste ordet, eller det är det vanligaste ordet, använt inte mindre än 227 gånger i Nya testamentet. Och det är kanske det mest innefattande ordet för synd. Och det betyder, precis som vi talade om här tidigare i Gamla testamentet, det mest, eller att missa målet, men också att aktivt sikta på fel mål. I evangelierna i samband med frälsning och förlåtelse så stöter vi på det här ordet, och jag tänkte nämna i Johannes 1:29 så har vi den här händelsen där Johannes döparen ser Jesus komma gående och han utropar: se Guds lamm som borttager världens hamartia, alltså världens synd. Vad har den här världen gjort? Jo, den här världen har missat målet. Att tro på den som skriften talade om. Gamla testamenternas profeter talade om han som skulle komma. Och att tron på honom frälser oss. Det hade man missat. Och många skulle fortfarande missa det även då han var mitt ibland dem. Det är hamartia. Men det är inte det att man missade liksom att det fanns inget alternativ. Och jag förblir passiv. Utan för varje gång vi förkastar Guds frälsningsplan, hans nåd, hans utrustning på något område i livet, så väljer vi aktivt något annat. Vi ska inte liksom köpa denna lögnen att vi är några slags passiva andliga amöbor som bara flyter runt i det här universum. Vi är individer med en fri vilja som har möjlighet att välja. Välja rätt och välja fel. Välja gott, välja ont. Välja nåd, välja lag. Alltså, vi har alltid den möjligheten, eller valmöjligheten inför oss. Så hamartia talar om synden. Missa målet, men välja ett annat mål istället. F. Adikia. Ett orättfärdigt uppförande. I, kan man säga, väldigt bred eller vid betydelse. I Romarbrevet 1:18 talar de om ofrälsta. I Lukas 16:9 handlar det om pengar. Jakob 3:6 så talar de om tungan. Hur tungan används fel. Och i Andra Thessalonikerbrevet 2:10 så handlar det om handlingar. Så det kan ha en väldigt bred betydelse, men talar om orättfärdigt uppförande. G. Anomos. Och här handlar det mycket om, ska vi säga, att man bryter lagen i vid mening. Matteus 13:41, 1 Timoteus 1:9. Men också ur ett eskatologiskt perspektiv, alltså om framtiden, så ser vi att det också har att göra med antikrist, den laglöse, i Andra Timoteus 2:8. Nej, förlåt mig, inte Timoteus, Andra Thessalonikerbrevet heter det. Andra Tess 2:8. Så talas om antikrist, den laglöse. Och där används det här ordet för synd då i hans fall. H. Parabates. Översätts eller nämns ofta som överträdare, eller att någon är en överträdare, och en överträdare av lagen, framförallt då den gammaltestamentliga lagen. Vi har exempel på det i Romarbrevet 2:23 där Paulus adresserar judarna och deras relation till lagen. Vi har också ett exempel ett exempel på det i Hebreerbrevet 9:15. Men det är att man överträder Guds lag, parabates. I agonoien, att tillbe något eller någon annan eller annat än den sanne guden. Ett par exempel här i Apostlagärningarna 13:27. Men också i Romarbrevet 2:4 så talas det om att tillbe någon annan än den levande guden. Så att det är liksom ett, man kan säga ett slags ord för avguderi i grekiska, det nya testamentet. Och vad har vi här sen? J. Planao. Planao. Det betyder att gå bort. Att förleda andra. Har vi ett exempel i Matteus 24, 5 och 6. Där ordet planao används. Där någon förleder någon annan. Men det kan också betyda att förleda sig själv. Som i 1 Johannes 1, 8. Där förleder man sig själv. Och Satan, han förleder hela världen. Uppenbarelseboken 12, 9. Så att man går bort ifrån sanningen. Det är planao. Att förleda sig själv, att förleda andra, att förleda hela världen. Så att man går bort ifrån sanningen. Okej, två till. Paraptoma, K. Paraptoma. Att falla bort, att falla av. Och som alltid så handlar det oftast om att man gör någonting mycket medveten. Eller att man är mycket medveten om vad man gör. Och ja, Paulus talar om det i Romarbrevet kapitel 5, verserna 15-20. Inte mindre än 6 gånger. Det används också i andra Korinthierbrevet 5, 19. Och i Efesierbrevet 2, 1. Paraptoma, att falla av, falla bort. Och det betyder naturligtvis inte att man faller av från frälsningen. Den nya skapelsen kan inte bli till intet omgjord. Men avfällig i bemärkelsen att man helt och hållet inte vandrar med Gud. Nu ska vi se här. Hoppas jag inte blandar ihop de här nu. Ska vi se. Jag tror att jag har Parabatis hade vi tittat på. Blanao. Paraptoma tittade vi på också. Just det. L. Jag kallade I här igen. Men L. Hypokrisis. Hypokrisis. Och ni vet att på engelska finns det ett ord som heter hypocrite. Och det översätter man väl till svenska med hycklare oftast. Och det är intressant att se att det här ordet hypokrisis, det kan betyda att tolka någonting felaktigt. Det kan betyda att låtsas i bemärkelsen en skådespelare. Att jag spelar en roll men är och försöker vara någon annan än den jag egentligen är. Och det kan också betyda att följa en tolkning som man vet är falsk. Så först tolkar man den felaktigt. Sen spelar jag teater och låtsas som att det är det här jag tror på. Och följer då den här tolkningen som man vet faktiskt är falsk. För någon form av personlig, världslig vinning. Och vet ni, ett jätteintressant exempel på det. Petrus i Galaterbrevet 2, 11-21. Det är egentligen Paulus som skriver brevet, men det talas om Petrus där. Och många av er känner säkert till händelsen. Jo, Petrus har varit med Jesus i 3 år. Och han är ledaren bland lärjungarna. Han har förstått att Gud inte anser det till person. Därför att han fick komma till Cornelius hus och se hur Gud gav anden till hedningarna. Och förstod att Guds församling utgörs av både judar, samarier som var halvjudar och hedningar. Och alla de är nu tillsammans i Guds församling. Och det finns ingen jude eller grek, slav eller fri, kvinna eller man i vad det gäller att ärva frälsningen och vara delaktig i Guds rike, Guds plan i Galaterbrevet 3:28. Men trots detta, så när han var där bland hedna troende, så står det att några bröder från Jerusalem kom, alltså judar, som förmodligen var frälsta, men som inte trodde att hedningarna fullt ut kunde vara delaktiga i den gemenskapen som man hade som församling. Man var alltså exklusiv. Och här står Paulus upp ansikte mot ansikte och tillrättavisar Petrus. Vi tänker liksom, men hallå, Paulus och Petrus, de här två apostlarna som har skrivit bibelböcker, liksom, skulle någon av dem kunna ha gjort fel och skulle de kunna höja tonen mot varandra? Nej, men det passar ju inte in. Men faktum är att Paulus går till rätta med Petrus här och kallar honom hycklare, hypokrisis i det här fallet. Att han har alltså tolkat någonting felaktigt, medvetet, och spelar nu teater för att vinna något personligen. Vad då? Jo, uppmärksamheten, eller rättare sagt accepterandet från de här judiska bröderna, så att han inte behöver lida förföljelse för evangeliets skull. Och det är vad hypokrisis betyder. Första Timoteus 4:2 talar om falska lärare i ändens tid, och hur de också är hycklare, hypokrisis. Så det här är intressanta ord, och tiden tillåter inte att vi går allt för långt, eller längre nu menar jag. Men vad vi ska titta på, det är bara sammanfatta lite grann, att när vi tittar på både gamla och nya testamentet, om vi tittar kort först på gamla, så ser vi hur synden tar många olika former. Och det är en mångfald av ord som används, och för juden eller israeliten så kunde de förstå och vara medvetna om hur vid synden är och syndens begrepp, uppenbarligen. Och att synda i gamla testamentet, det är att stå emot eller gå emot en fastställd norm av Gud. Och det är ytterst olydnad mot Gud, vad vi än säger. Eller vill säga. Och synden var inte där annat, eller det var inte bara att missa målet, utan att också att hitta ett felaktigt mål. Och det skiljer sig inte nämnvärt från vad vi ser att synden betyder egentligen i Nya testamentet, även då vi är på grund av Jesu verk på Golgata kanske en annan relation till nåden. Egentligen inte, men vi lever på uppståndelsesidan, och det gör en skillnad med offerna och bekännelsen och hela den biten. Men vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i det. Men det är alltid en klar norm mot vilken synden begås. Det är alltid medvetet. Det finns alltid ett ansvar. Och ytterst så är det att synd är alltid mot Gud. Och det är överträdelse av hans norm. Ja, visst är det mot människor också. Men alltid i första hand mot Gud. Och ondska som vi ser kan ta många olika former. Och vi kommer aldrig undan det, att människan är ansvarig helt och hållet, definitivt. Vi ska avsluta med punkt nummer 3. Några försök att definiera synd, och det är egentligen ifrån textboken där Bushwell och Strong, och jag har gett mig på att försöka översätta dem. Så att ni får ta dem för vad de är värda. Ytterst är, det här är Bushwell, ytterst är synd allting hos skapelsen vilket inte uttrycker eller står emot skaparens heliga karaktär. Och Strong han översätter det, eller han definierade det på följande sätt. Det är en avsaknad av omformande till Guds andliga eller moraliska lag i antingen handling, disposition eller stadie. Det låter som lite fina definitioner. Ni får titta på det i textboken och se vad ni tror om det. Men det här var lektion nummer 29 i översikt av kristen lära 1. Herre, vi ber att du välsignar. Herre, vi tackar dig för allt som du ger, allt som vi har. Och tack att vi kan förstå genom denna lektion och genom ditt ord vidden och bredden och liksom allvaret med synden. Men samtidigt med det så vet vi att synden inte längre är något problem. Därför att den las i alla dess former på Jesus Kristus i Jesaja 53. Och vi är nu fria att leva i seger om vi väljer att bekänna vår synd, ta emot nåden, gå vidare med dig. Vi ber dessa ting, Herre, i ditt namn. Amen.